Detta är kassett 2 och det är fortsättning på intervjun med Carl Henriksson, Jamestown, New York. Kassett 2, sida 1. Och det är den 9 september 1985.
Fabriker och allt gick i konkurs. Så mycket som fanns. Hela landet gick i konkurs. Det var under Hovers tid. Men vad som kom, vad som hjälpte detta landet, Roosevelt kom in. En Roosevelt kutta ner arbetstiden och öka betalningen. För de betalade ju inte med 15 och 16 cent i timmen och så har de arbetat till arbeten 10-12 timmar om dagen. Och resten av dem hade inget att göra. Så Roosevelt kommer ut och säger, let oss försöka något annat. Och han fick dem alla på sin sida. Det kallas för blå igel. 8 timmars dag och så 40 cent i timmen. Och lät oss försöka det för så många månader och så, säger han, eller är år. Så han precis lurade dem den vägen. När den tiden var uppe, då hade han gjort det till en lag. Att de måste betala. Och 40 timmars dag och, inte, och, 40 cent i timmen. Så det var ju skillnad på att komma hem med 16 dollar och så bara arbeta 8 timmar. En komma hem med 5 och 6 och arbeta dubbeltid. No. Så det var Roosevelt som började kasta och sen började det gå framåt. Men då var arbetsgivare var alldeles galna för de hade blivit lurade. Men han var smart. Han kunde inte tvinga dem till när det ingen lag var. Men han tog dem vänligt och han hade så mycket tid på dem. Så när det var slut så hade han, fick han det på lag. På kongressen där.
Och det programmet kallades för
Blå Igel.
Blå Igel?
Ja, han kallades för Blå Igel.
Och det var ett styggt ord här i Jamestown med alla arbetsgivare.
Ja, så det blev det sedan. Men det.
Hur iakttogs en sån händelse nu utav Jamestown-svenskarna? Tyckte de om Roosevelt eller var de emot en... Det är så många som klagar på
Roosevelt. Det är många som klagar på honom och många det. Men jag menar, han var den mannen som har satt landet igång.
Du tror det?
Ja, det vet jag. Det var han. Hoover var alldeles oduglig. För det går inte bara till att pressa människor. Utan var och en bör ha sig rätt att leva.
Och en viss frihet.
Ja, en viss frihet. Det finns inga möjlighet. Några år sedan var en fin man. Fin man. Ja.
När gifte du dig nu?
Va?
När gifte du dig?
1917.
1917?
Ja.
Då träffade du Miss Swed.
Ja.
På Ridgeway.
Ja.
Hade hon flyttat upp här då till...
Hon hade bott här ett år innan jag kom hit. Ja, ja så hon...
I Jämstad?
Ja, vi bodde här i Jämstad.
Och hon arbetar som...
Figa, som de säger på svenska. Ja,
housemaid.
Ja, housemaid. Ja.
Så hon hade inte mer än sin släkting i Ridgeway, annars...
No.
Mamma var död och pappa
men,
var i Sverige.
Men vi hade henne morbror här som tog här av henne. Han bodde hos oss i 9 år innan han dog. Sedan, så
hon hade gått i skola här då några år?
Hon har gått i skola här så hon kunde fullkomlig. Och det hjälpte mig när jag var i business. För jag var nog god, jag menar, till att skriva engelska. Jag hade ingen trubbel där alls.
Och när ni gifte er 1917, var gifte ni någonstans?
På Frälsningsarmén.
Och... Då slutade hon arbeta?
Då slutade hon arbeta.
Hon stannade i hemmet
till hon dog.
Ja.
Ja, så hon hade aldrig något extra arbete. Mm. Vi hade 2 barn. Och sen, väl, det var ett par pojkar som bodde hos oss, som var på Västergötland. Och det var det en, han hade ingenstans att bo. Väl, det var överste Olaf Lundgren, om du någon gång har hört om honom.
Jag hörde namnet.
Ja, hans far. De kom från Sverige, Olaf var inte här då. Så då var det eftergumman, så de fick bo hos oss då. Men han gick tillbaka till Sverige och hämtade sin familj och hämtade hit överste Lundgren och dem nu. Han var bara kid då. Så den andra bådan, han bad att hans bror skulle få bo hos oss också. Nej, sa Ellen, jag vill inte ha några mer båda. Men han sa, kan han inte få bo i vecka till vi hinner oss skaffa en plats som man får bo. Ja, det kunde vi ju inte neka. Men den veckan blev lång, för han bodde hos oss i 11 år till han gifte sig.
Han var en långkörare.
Ja, det var lång, ja. Ja, så det, ja.
Så i varje fall, depressionen nu, det tog hårt på dina kontanter då? Det började gå neråt.
Men jag menar, det gick ju absolut hårt.
Kunde du hänga fast för landet du hade köpt det då? Och lotter och sånt?
Nej, jag lät alltid, väl, jag sålde det jag menar.
Du gjorde
men,
det?
Men jag menar, det var så dålig förtjänst så jag hade inget utav det. Mm. Nej, det blev inget över för mig. Ja. Och jag var glad till att bli med det.
Då. Och du sålde hästarna också?
Ja, jag sålde hästar. Det sista hästbusiness jag sålde, det kostade mig, om jag räknar bara, var selarna, du vet vad selarna är. Och vagn. Och det som bestod. Så jag säger att det hade kostat mig $1,300. Men fick säljas för 80, då kan du begripa att det var förlust.
Alltså,
jag
var ju så förlust.
Ja, bara för att det blev omed. För det kostade mig mer att lätta hästar stå i barn.
Så du fick vara resolut och göra sådana saker med?
Så jag har aldrig sovit så gott i hela mitt liv. Så nu har jag blivit av med alla de där bekymmerna.
Det var en lättnad.
Och det har gått bra annars sedan.
Så, men då fick du ut och söka arbete igen?
Fick jag söka arbete igen.
Men då kände du många här i James?
Jag kände så många så jag hade inget svårt med den saken.
Och var tog du arbete då någonstans? Art Metal?
Nej, jag var på Dahlströms.
Dahlströms.
Sällström, Elmer Sällström och jag, vi var goda vänner ifrån var jag. Så jag sa till henne att jag ska sälja år, så fort du har säljt år sa han, kom ner och börja hos mig, sa han, det kvittar om jag har något att ge dig att göra eller, men du kommer. Så när jag har sålt år så kom jag ner det. Vad vill du ha att göra? Lät mig gå till målarverkstaden, det tycker jag. Så jag var där. Och varenda söndagsmorgon så kom han äta med, och vi var uppe, han hade ridhästar, eller tratthästar, så du sitter och kör med en vagn.
Ja, sulky,
ja. Det var hans, hans nöje, du vet. Och han kom alltid upp och ville alltså gå med på söndagsmorgon, så var vi uppe i Lekvård och körde hästar på måndag.
Så du hade det bra då?
Väl, jag hade det bra. Sen hållde jag på ända till, sen så började jag till Blackstones. För det kände jag.
Det var
jag,
så linje det, ja.
Ja, det var hårt arbete, men det var bra pengar där.
Alltså.
Så jag hade inte, så jag förlorade inte. Vad jag förlorade på, det vann jag sedan. Ja, så det, ja.
Så dina bästa år, de la du i grunderna här i...
Yes, i grunderna här, ja.
319 sa du?
316 källare, fulla källare.
Det var inte lite.
Ja.
Mm. Så, men du tänkte inte på att komma in då under 40-talet och börja köpa land?
Nej. De kunde inte sälja med någonting när de ville. Jag var emot det allting.
Du hade fått tillräckligt?
Jag hade fått det. Jag var skräckt emot allt. Allt emot affärer var. Och just idag så vill jag inte gå in i någon business.
Inte det?
Nej då. För allt vad det är så är det bara huvudbryderi.
Du tror inte det är värd...
Det är inte värd att bekymra. Och sen ska jag tala om för dig att jag kanske är den enda som säger det. Men var en sann kristen och var i business, det ser jag så onaturligt ut som jag kan vara.
Du tror inte det går?
Det går inte. För du står lugnare den ena gången efter den andra, och är du en sann kristen så badrar det dig. För det är många gånger du säger som så, jag lovar dig att jag ska vara där, jag ska göra så och så. Och det möter hinder, så jag kan inte hålla det luftet. Och det kände jag var så svårt, att jag stod en lugnare för folk.
Du tror inte att det går att göra saker med vinst utan att det ska vara lite lugn i affärer?
Väl om det gör det så är det underligt, men jag kan inte förstå det. Ja.
Så du tror att han Lagerström med Kröger, han hade rätt i din, att han var nöjd? Hette inte han Lagerström?
Ja.
Han som var med Kröger? Eller var det Danielsson?
Ja, han hette...
Danielsson?
Danielsson, Oskar Danielsson.
Han var nöjd efter
han hade... Han var nöjd när han hade blivit av med allting. För han sa så här, om jag hade inte förlorat allt, så han sa, jag förlorat min himmelska rättighet. Och det menas, han sa också att det gick inte att vara ärlig i business.
Så lätt fånget var lätt gånget.
Ja, så. Ja. Men det var en snäll, det var en god kristen man när han växte upp, för då kände jag honom. Ja.
Mm. Så det har sina sidor, det är svårt att välja vägen.
Djupet dig, ja.
Så då arbetade du hos Dahlströms och Artmetal?
Artmetal först, det var en där jag var i business, Artmetal.
Ja.
Men då, jag var bara i Dahlströms och Blackstone sen jag kvittade business. Och jag blev retired 57, så då kan du tänka 57, att jag har varit retired i många år.
Och du har inte gjort någonting sedan?
Jag har inte gjort något sedan.
Ja, men då måste du ha tjänat bra pension eller pengar. Fick du bra pension nu under de här åren när du arbetade hos Blackstone och...
Ingen pension.
Ingen pension?
Nej.
Inte ett öre?
Inte ett öre.
Du menar det fanns ingen union på varken Dahlström?
Nej, no, det fanns ingen på den tiden. Nu har de det.
Inte Blackstone heller?
Nej, no, nu har de det, men då har de det inte.
Men det var väl början med union?
Ja, det var union där. Jag var med, men de hade ingen pension, eller pension plan.
Vad hade de för fordran då på arbetsgivaren när du var med i union?
Mer betalt på arbetstider, arbete, men ingen pension eller sådant.
Semester?
Ja, semester fick vi på sista året, när vi hade inte det heller först.
Utan det var arbetarår?
Ja, det var just så det. Ja. Men Oskar var snäll att arbeta för, det var ingenting.
Hur, hos Blackstone till exempel, där du var längst där?
Ja.
Hade du arbetskamrater eller arbetade du där för dig själv? Eller?
Ja, vi hade stora... Vi var olika lag där. I production line.
Ja.
Så vi gjorde var en ju så mycket vi.
Ja.
Ja, ja.
Och var det mest svenskar där med?
Mesta svenskar där.
Ja.
Ja.
Så italienare kom inte in?
Åh, oh, just det. De arbetade italienare.
Hur var de ansedda som arbetare? Var de...
Många som var... Väl, de var ansedda... Goda, de var svenskarna och de var likadana. Det var ingen skillnad på dem.
Du såg ingen skillnad på dem?
Nej, jag såg ingen skillnad på dem. Jag hade en italiensk som skulle vara bas över mig. Han hette Paul Crossley. Den var den snällaste pojk som har kunnat existera. Ja.
Men svenskarna var lite grann, om man säger, reluctant att få dem in i fabriken till början.
Ja, så.
Men sen blev det mer och mer det behövdes.
Mer och mer behövdes, ja. Alltså talade om för när Blackstones började, då var det nere ett litet schapp nere på Market Street och de kanske gjorde en och två redigheter i månaden.
Och de gjorde väl fler?
Nå, det var när det började.
Ja.
Men då hade inte Linné något att göra med det. Han hette Jansson.
Och han tog Linné här i Amerika?
En Jansson, så kom Linné, var lyckesälsman den. Min svärfar och Linné, de arbetade ihop på järnvägen nere i Pennsylvania när de kom ihåg. En, så kom han in på världen, detta talade Oskar själv om för mig hur det gick till. Och då sa den här Jansson, skulle inte du vilja köpa lite aktier, sa han, för jag vet inte hur länge han kunde hålla på. Vad sa jag, köpa aktier för? Men jag hade $500, sa Oskar, som jag kunde undvara. Så jag la in $500 i det. Och rätt vad det var så hade han gjort mig till president och kompaniet, men det var inget kompani. Så började det, och så blev han en sån stor man. Nu såldes det Blackstones för ett år sedan för en 232 miljoner.
Och det var Oskar Linnés idé?
Ja.
Vem hade gett den här idén med det här Radiators? Var det någonting speciellt?
Det idén var det när han köpte. Men så var det, så höll det på att gå ut sig på en precis. För hans hustru och min hustru, de var goda vänner. De brukar gå till komma tillsammans. Innan de blir stora på åt, du vet. Så då hyrde han, då fick han tag i en salesman på Detroit, som var väldigt, så han kom in med Chrysler Corporation och fick börja sälja redigheter till Chrysler Corporation. Det var början till framgång.
Ja. Mm-hmm. Vem var det som hjälpte dig med att ge idén till kylare? För det måste ha varit en speciell idé, eller?
Men idén var det, för han som hade varit, han hade haft det där schappet i ett par år förut, du vet. Men det var så smalt då, så det var inte med någonting. Ja, men idén var det.
Ja. Sen började det att växa.
Sen började det, och de hyrde ju bättre ingenjörer, du vet, och det började ju på. Men så, så höll han på och få ut businesset. Det var Oskars själva ord, det är inte mina ord. Han behövde 20 000 dollar och kunde han inte få 20 000 dollar så hade han fått lov att stänga upp. Och ingen bank ville låna några pengar.
Var det under depressionen?
Va?
Var det under depressionen?
Ja, så då gick han upp till en man som heter Strong uppe på West Oak Hill och ville låna 20 000 dollar. Och då säger Strong, hur ska du expecta mig att låna dig 20 000 dollar? Du har ju ingen security. Och jag ledde mig när det var då. Väl efter jag hade tänkt ett över, Strong säger, så sa han, väl jag tar en tjänst på det, Oskar, sa han. Så han gav en 20 000 dollar. Och det hjälpte dem, så där fick han framgång efter de 20 000 dollar. Det bank väl inte lånat. Men Oskar sa till henne, idag så har vi ju bankarna.
Ja, vem ägde bankerna på 20- och 30-talet i Jameson? Var det jänkar eller?
Väl, det var ju stackhållare, du vet.
Det var det, ja.
Och det var svenska businessmen. Han, Frank och Andersen hade stor del i bankarna. Och likadant Dahlströms hade stor del i bankarna. Och så var det ju det var många engelsmän med i det där. Ja, ja. För vi hade två svenska banker här då, du vet. Liberty Banken och Svenska Banken.
Ja.
Ja. Ja.
Så det var svårigheter för honom i början då?
Va?
Det var svårigheter för honom i början?
Jo, det var svårigheter för alla, ska jag tala om, här i Jämstad. Ja.
Så?
Men små svenskarna, när det gäller möbelindustrin, de har varit nummer one här i Jämstad.
De har varit det?
De är väl nummer one i Jämstad. Allihop så har de sina egna effekter, gjorde bra. De betalt inte så mycket, men möblerna var inte så dyra heller på den tiden. Och de gjorde bra möbler. För det har de berömt för. Alla. Jag hade en son som var salesman för Tell City Share Company för 33 år, min egen son. Och han sa, var man kom så han så bara pratade om Jämstads furniture.
Ja, det är bra rykte.
Ja, yes, yes.
Ja, det var 52 fabriker, det var inte det?
Ja.
Nere på...
Ja. Det var jag hörde, ja, det var supertentan, som var supertentan för dem. För Nordströms här nere, gubben Nordqvist dog.
August Nordqvist?
Ja, Nordqvist, ja. Och pojkarna skulle börja runna schappet. Så nu sa han, nu ska vi inte runna likadant som far har gjort. Utan vi har våra nya idéer. Så då, de tog maskinerna som var på första floret och fötte på andra. Och sen så var det inte bra det, så då tog de mig på andra floret och till tredje. Och de passade inte där heller, så de tog upp den på fjärde. Men när de tog upp den på fjärde så var fabriken i bankrupt. Så då säger pojkarna, det är bäst vi flyttar ner den, vad far har du då? Ja, det var, han supertent, han talade om det för mig, så jag fotade till på honom. Hur sanning det är, det vet jag inte. Så.
Var det svårt för barnen att följa i pappas fotspår? Gjorde de affärerna annorlunda?
Men de skulle... Det är skillnad, men det är jag som har den idén bara. Det är skillnad på att vara kunnig i yrket än har lätet i skolan. Förstår vad jag menar?
Ja.
För de mesta barn, de har ju education. Ja. Och då börjar de öppna sina industrier med education. Och det går inte alltid. För det är bättre att ha reda på var maskinen ska stå. Och ja. Det är min idé. För det är dyrt att ha dem. Jag har en grandson. Han har två av sina barn i Carlis nu. De är vad heter det nu? Morgantown, West Virginia. En stor Carlis. Det kostar honom 16 000 dollar för liten månad bara för de två barnen. Ja, och jag vet inte om de kan att det är någon när det går rätt.
Så Dina, du hade två pojkar?
Jag hade en pojke i
flicka.
Ja.
Gick du inte college?
Nej, inte någon av dem.
No. Men de gick igenom high school och så kom in
ja.
I försäljningsyrket.
Ja.
Och de har sina barn, så du säger, de går igenom college.
De går igenom college.
Ja, tror du att den generationen...
Jag tror det blir sämre av än, dem som, än deras föräldrar som inte har den här. Ja.
Så när det är svåra tider som det är...
För han sa, min måg, han har inte gått igenom men bara vanlig high school. Men han hade det största mjölkindustriet de hade i Jämstland. De hade 13 truckar innan han sålde ut nu för många några år sedan. Och han hade ingen education alls, men det gick bra för honom ändå. Så han kom till mig en gång och sa att nu ska jag sälja ut min del, sa han. Och det var en lucka han gjorde. För sedan tog de bort det där husdelever och allting, du vet. Och stora firm tog han nummer. Så han tjänte pengar på det. Så nu har han nytta av de pengar.
Ja. Jag på tal om mjölk här nu. Nu ska vi komma in på ett område som du känner till bra. Samuel Karlsson.
Ja.
Alltså borgmästare utav Jämtland. Han är ju känd över hela världen som en föregångare.
Ja.
Du pratade om mjölker. Han gjorde ju fantastiska saker. Han elektrifierade hela Jämtland med stan.
Ja.
Tog han under skärm. Och vatten tog de hand om skärm.
Ja,
men mjölken... Den förlorar han på.
Den förlorar han på varenda
gång. Tror du det berodde? Vad berodde det på? Blir han för våghalsig för att komma in med socialistisk?
Jag tror det, och jag tror det inte hade gått så bra för honom.
Varför hade det inte gått så bra, tror du?
Han har nog inte kunnat hållt... Det var vad de var mest rädda för. Han har nog inte kunnat hållt ut fridelivringen. Det var ingen lag som kunde stoppa dem att de inte fick sälja mjölk. Så det hade blivit den ena lilla kompaniet efter den andra. De hade kommit in och pillat mjölk med sina olika kunder.
Ja, som elektriciteten gick inte det?
Elektriciteten gick inte. Det var det bästa som hände. För det är ingen i hela United States, så långt jag vet, som har så låg rate på elektriciteten som vad vi har.
I Jämtland?
Ja, som Jämtland
har. Det har vi haft i många år.
I många år. Och är det några förtjänst så har stan förtjänst på det och inte några private. Han hade en väldig fight med sin counsel once, och jag kan ju nämna en del namn, men det vill jag inte göra nu eftersom det är det. Som var så arga på honom för de ville sälja det elektriska kompaniet till private.
Till Niagara Falls.
Till Niagara Falls och andra. För de ville påstå, de var hos mig också. Det ville påstå om de säljer till Niagara Falls. Så får vi texter. Då sa jag så här. Ja, vi får texter. Men vi får betala högre för elektrisk. Så det kobrar inte vad vi har elektriska. Så det gick aldrig för dem. Men nu har de kommit så långt. Så nu ser du hur bra det har varit att vi har haft det.
Så det har tagit så många år?
Ja, det har tagit så många år.
Men han fick lida mycket.
Han fick lida mycket. Än hans lön på den tiden var inte mer än $500 om året. Ja, nu har vi en major och alla städer som har 40-50 och det hinner inget ändå. Ja.
Ja, du kände honom personligen?
Jag kände honom personligen. Han hade aldrig en automobil.
Inte det?
Och jag hade en gammal Ford, men han var god enough till att klima in i den och vi åkte och hämtade, för han brukar komma till Frälsningsarmén och hålla tal.
Ja, han var en god talare?
Han var en god talare.
Engelska och svenska?
Han talade inte så god svenska som hans bror. Han hade en bror som hette Lauren Carlson. Men han kunde fullkomlig svenska. Men majoren hade svårt för att tala. Han talade svenska, men det kom inte så flytande, du vet.
Jag ser inte det.
Men Lauren talade fullkomligt svenska. För de bodde, som barn så bodde de rätt här nere.
Ser du det?
Ja. Ja.
Så vad var hans arbete egentligen? Han kunde inte leva på 500 om året. Han gjorde väl annat vid sidan?
Han gjorde annat. Han var lite lagmanaktig så långt jag kan förstå.
Var han advokat?
Han var advokat så det. Och bror hans var advokat också. Ja, så det. För $500 om året kunde han ju inte leva på som lön. Ja. Men en snäll man var det.
Så var det. Var han lugn och sansad?
Lugn och sansad. Jag såg han aldrig vara upprörd.
Inte det?
Nej. Aldrig.
För han fick ju några väldiga attacker om man läser gamla tidningar.
Ja, så.
De var stygga mot honom.
Och så skulle det vara.
Ja. Och han ansedd som en socialist.
Väl, han nämnde aldrig något om socialiströrelsen. Men hans idé var socialistiskt. För Jag menar, att stan så har sitt eget elektriska, det är ju socialistiskt.
Ja.
Ja, så. Och sådana idéer kan man upp med. Allt socialistiskt kan man upp med.
Han hade ju varit i Sverige och besökt Stockholm.
Och ja, så. Ja.
Och han blev väldigt...
väldigt förtjust i
det. Förtjust i det, ja. Och det försökte han att sätta om här i Jämstad.
Vet du vad? Henry Jackson, han var en lagman. En, han var Supreme Justice i riksdagen här.
Ja.
En han och jag var goda vänner. En efter kriget, så han var i Tyskland och dömde krigsfångarna där.
Ja.
Och när han kom tillbaka så mötte jag honom på tredje gata. Jag var på en sida, var han på en annan. Kom över här, Carlos, skrek han på mig, Jackson. Så jag gick över och talade med en. Och då sa han, jag har varit i Sverige, sa han. Och jag förundrar mig, sa han, på Sverige. De har det bästa idéer som kan, men jag undrar hur länge det ska hålla ihop, sa han. Jag hoppas det gör, sa han. Det var det bästa jag någon gång har sett, sa han. För det var goda idéer som de hade i Sverige. Men jag undrar om de kan hålla i längden. Det var Jacksons tal till mig när han hade varit i Sverige. Kom ifrån Tyskland och gick till Sverige. Ja, och han var demokrat. Han var demokrat. Och han var i Supreme Justice. Ja, och det var Roosevelt som puttade in Chambly Supreme Justice.
Men Sam Carlson nu, han var röstade väl med republikanerna eller?
Va?
Så Sam Carlson röstade inte han med Republicans?
No, han röstade demokratiskt. Så fattar han nog. Jag skulle inte vilja säga Jesus något.
Hur ställde han sig nu till exempel med fackföreningarna och unions under depressionen? För att han var ju... Var han med arbetsgivare eller var han med folket?
Han var med folket. Jag ska säga, jag vet inte rättligen vad egentligen hans yrke var.
För jag menar, kunde han umgås på tur man hand med till exempel med Dahlström och de övriga?
Han gick... Väl,
tryckte de om Sam Carlson?
Storgubbarna tryckte inte om.
Inte det?
Nej, jag menar. De tryckte om så långt de hade rättighet till. Men de tryckte inte om hans idé. För
det?
De ville ha åt allt. Ja. No.
Så de ville inte dela med sig?
Nej. För se, de trodde på att kompanier skulle ha. Det skulle inte vara något för som stan har några nötter åt. Det skulle vara gubbar som skulle få ta för tjänsten. Och Carlson var emot det, för såg han att det var något som gick, så ville han att stan skulle ha det. Ja.
Mm. Om du tar nu till exempel Blackstone Corporation här nu, det var Oscar Linné.
Ja.
Han var president. Så
han var president.
Och han såg nu...
Richie.
Han är chefen för det.
Han är chefen för
det. Äger han alltihop själv eller?
Nej då, det är stackhållare.
Det är det?
Ja, men han har det största också. Alltså han hade det... det mesta också, alltså han Linné.
Så ärvde han det mesta eller har han själv byggt upp det, Reggie Linné? Eller vad vill du säga?
Han fick Reggie, jag menar det var när gubben dog, jag menar.
Ja.
Så blev ju hans aktier utdelade till barnen. Ja,
och han hade fler barn än Reggie.
Han hade Harry och så hade han en dotter. Och de lever här igen, men Harry dog. Och när Harry dog så ville Reggie köpa hans aktier. Men hans hustru sålde det inte till en. Utan hon sålde sina aktier för Reggie var såld efter att han skulle bli kontroll över det stack, you see. Mm-hmm. Så sålde hon sina stack till han som hade Christian Tools.
Och Carl Pettersson?
Ja, Carl Petterssons son, Marvin. För Carl var död då. En sålde han all sina stack där. Det var många stacks. Så Reggie fick aldrig kontroll över det stack den. Men efter åren har gått så Reggie har köpt kanske 5-10 stack här och 5-10 stack där och så han. Jag har talat med flera nu som är så arga. Han var efter mig så mycket, kunde jag inte behålla den. Nu hade jag fått så mycket. Han gav dem bara ett vanligt pris. Så han hade kontroll över det stack. De säger att han fick ett check nu för ett år sedan på 162 miljoner. Ja, och hans syster fick el på nästan lika mycket.
Och hon bor här i?
Hon bor här i Jämstan. Ritchies syster. Ja, jag känner dem alla.
Kassett nummer 2, sida nummer 2, fortsättning med Carl Henriksson, Jamestown, New York. Kassett 2, sida 2.
En gång och då frågade hon till mig att Carl säger, är Oskar Linné så elak vid arbetare som de talar om? Det var hans hustru som frågade med mig. Jag sa, säger det, sa jag. Alma, mitt Alma. Det är Alma, sa jag. Jag har arbetat för Oskar nu i så många år, så jag skulle inte kunna säga ett ont ord om en sambo de andra gör. Det kan jag inte säga.
Och hon skojade bara?
Väl, hon skojade inte, men hon hade hört det, du vet. Men han var inte svår att arbeta, Oskar. När det pressen var och alla arbetare var så, när han fick lägga åt sin arbetare, så var han den första som jag vet, och jag har inte hört någonsin. Han gav dem $10 i veckan när de var hemma.
Under depression?
Ja. Och det var inte många som har gjort. Och när jul kom så samlade han ihop alla arbetare. Jag minns inte, för jag arbetade med då. Jag minns inte, men jag tror vi fick en $30 var till julpresent.
Seriously?
Och det var under depressen alla behövde. Och det var vad hans framgång var, för alla så tyckte de om honom.
Så han var omtyckt då?
Han var, ja så. Han var snäll, Oskar. Han visste vad fattigdom var. Jag frågade honom en gång, han satt här i Svinga här ute vid det. Hur kom det sig, sa jag, att du studerade Pick och Shovel? Han sa, jag tyckte aldrig om Pick och Shovel. Det var så risen, sa han, jag studerade.
Var han en affärsman då, eller fick han ha hjälp och
han hade ju hjälpt, det finns. Jag tror inte han var någon vidare så smart hjälpmän. Men han hade en partner som följde med en som hette Gus Larsson. Och han var en rätt så smart affärsman. Var Gus Larsson, alltså det var Gus Larsson och han som egentligen fick det till gå i början.
Så,
när jag började Blackstone så var det var så litet så, och nu är det så en väldig massa.
Så du känner både Oskar Linné och Reggie Linné? Alltså
och Reggie, ja.
Vad är det för skillnad på de två personerna? Ger han extra pengar till någon som är utan arbete och Christmas presents?
No, jag tror att Reggie Linné är mer tajtare än vad fadern var.
Så han är mer business då?
Ja, han är mer för... Han vill gräva allt för sig själv, så långt som jag kan förstå. Men jag vill inte säga att han gör det, men jag menar i mina ögon. Men Oskar, han var en givmildig, men det var skillnad på. Kompaniet var fattigt när han började. De fick de vara rädda om vem dess inte kunna komma framför.
Ja, men ändå så var han inte rädd för att hjälpa dem.
Ja, då blev det press.
Och han dog en rik man.
Han blev kassastäck och dog kvickt.
Ja, men han var rätt så rik för den tiden.
Han var förmögen då.
Men ändå så kunde han med och...
Första... När vi började tala om en pension till en, det var jag och han kom alltid se till mig på schappet, Oskar. Och så var det en som hette Jansen, Helmer Jansen. Han hade varit salonkeepare för honom, för han hade salon när han först var här i Jämstad, Oskar, här på Segerhållet. Så sa vi till en att du skulle göra så vi fick en pension när vi arbetade så många år, sa vi till honom. Nå, sa han, vet vad jag gör. Jag sa till honom, jag kan hänga en radiator om halsen på er. Det är det svar vi fick.
Så det...
Får jag koka en kopp kaffe?
Så du arbetade i så många år då, och det var ingen pension som kom ifrån arbetsplatsen?
Inget, jag har inte haft en enda pension ifrån någon arbete.
Nej. Hur har du klarat dig då över årens lopp?
Ja, för de har klarat mig och min social security är av för låg. För jag slutade så tidigt.
Ja, naturligtvis. Du har ju varit pensionerad sedan 57.
Ja, sedan 57.
Ja, men du har gjort lite extra arbete under den tiden.
Ja, mycket lite. Jag har gjort bra mycket arbete, men mer charity-work. Och det är inga pengar i det.
Nej.
Men jag har...
Så nu kommer vi in då på Frälsningsarmén.
Ja.
Hur kom det sig nu att du gick till Frälsningsarmén och gick med i dem? Att du inte gick till Missionsförbundet istället, eller The Covenant som man säger över här? Var det din fru som var... Vad hade hon för...
Jag kände inte min fru då.
Inte det?
No. And, efter jag kom in på det religiösa området så var det en präst som stod och predikade i Brooklyn Square på en kväll. Och jag kom och gick i Brooklyn Square, första kvällen jag var. Och han predikade om den förlorade sonen. Och det där tyckte jag, tyckte det var precis som han kände igen mig, för jag kände mig så förlorad. Så det gick till januari månad. Så kom det ett par flickor upp, var jag bodde, och frågade om jag ville gå med till missionskyrka. Ja. Nå, säger jag, jag går inte till några kyrkor. Men jag skulle kunna gå, sa jag, om jag finge höra den prästen som predikade i november månad på Brooklyn Square. Han heter Lundholm. Då sa hon, det är den prästen som är i kyrkan nu. Så, vill du gå med dit? Nå, sa jag. Men när kvällen kom så kom de där båda flickorna upp efter med frågan om jag vill göra. Och för hygglighetens skull kunde jag inte säga nej. Utan gick med. Och jag gick dit på onsdagskvällen och gick tillbaka på torsdagskvällen. Och han predikade så väldigt. Och han predikade och jag satt där på stolen och då sa han, här är en man, sa han, som är så tilltalad av Guds ande, sa han. Så både stolen han satt på så böjde stolen sig. Men jag trodde inte det var med han menade. Och sen gick han ner på plattformen och gick rätt ner till mig. Prästen, så gick det till. Så, hur ska jag säga nu, så jag inte övertalade på något vis. Men jag kände inte det minsta att det hade blivit en förändring med Karl Henriksson.
Inte
det? Det gick tre dagar, men jag sa till mig själv så här, jag ska då min själ inte lämna, för jag ska finna ut nu om det är någonting i religionen vad min far och alla andra har predikat om. Så jag kom ut på Nolan Avenue och jag sa, jag ska gå ner på Frälsningsarmén och jag ska ställa mig upp och vittna att jag blir frälst. Och när jag hade bestämt det, då blev jag så lycklig så jag visste inte vad jag levde. Och sen har jag hållit på det och vittna.
Var det här i...
Det var här i Jämstad.
Ja, på Nolan Avenue?
På Nolan Avenue. Jag stod på kanet där och bestämde. Jag såg ner på Frälsningsarmén och talade om att jag blev frälst. Så var det att jag kom i lag med Frälsningsarmén här i Jämstad.
Hade du svårt för att prata då när du gjorde detta? Eller var du inte blyg utav dig? Eller?
Jag var så blyg så jag vet inte än idag om jag sa något eller inte. Men jag har aldrig varit blyg sen. Och sen som jag sa... Sen har aldrig min mun varit stängd för vittnesbörd.
Inte det?
Nej, aldrig.
Aldrig har svårt att prata?
Väl, man har ju svårt. Det är aldrig svårt att prata, men det är värre att säga någonting. Ja. Prata, det kan alla människor göra, men det är svårt att säga någonting. Som är värdefullt, förstår vad jag menar.
Och hålla folk...
Ja.
Mm. Så när du hade gjort detta nu, kom du med då som soldat med en gång efter ett tag eller?
Jag kom med soldat. Detta skedde i februari och vid påsk bara i april, så då gick jag in som soldat. Ja, och sen har jag varit soldat. Varit arg många gånger, men aldrig arg nog att kvitta.
Inte det?
Nej. Många,
alltså det har varit,
många stridigheter, jag menar. Det blir det alltid när du är i en båd. För det, alla vill inte lika. Och jag vill inte säga att mina idéer har varit rätt alla tider, men jag har trott på de idéer jag har trott på, de har jag inte varit rädd för att framhålla. Ja, sen om det har varit rätt eller inte.
Och du har stått på dig också för att få igenom...
Ja, och sedan, men under lårets löp så kanske jag har sett många gånger att jag var fel också.
Så. Har du erkänt det då? Eller?
Det gör jag gärna, om jag är fel. Ja, ja.
Men det känns väl svårt då?
Nej, det. Mm, det går lätt.
Hur många år har du varit med då på styrelsen?
På Frälsningsarmén?
Ja.
70 år nu i vår.
70 år?
Det är inte men en som är äldre än jag. Jag har varit med längre än jag. Och det är fruntimme. Hon har varit officer och heter Selma Jansson.
Ja. Så du är soldat och du är ingen...
Jag är soldat och ska bli till jag dör. Ja. Mm-hmm. Det är inte något särskilt heller. Ja. Jag har aldrig än på de 70 åren haft tanke på att lämna armén. Ja. Ja, jag har inte. Ja. Ja.
Vad är det för skillnad? Alltså, du nämnde ju det tidigare, vad var för skillnad mellan kyrkan för 60 år sedan och idag. Men Frälsningsarmén nu och den lutherska kyrkan, den missionskyrkan och metodisterna och baptisterna. Vad är det som skiljer, tycker du, i din mening nu?
Väl, jag menar, alla kyrkor och Frälsningsarmén så är det ju nästan byggda på ett särskilt bibelord. Förstår vad jag menar? Ja. Jag har börjat då. Och han, William Booth, han var ju metodist ifrån början. Och han såg ju eländet bland de fattiga. Så han sa att something had to be done. Så han började ju då i London och hjälpa de fattiga, allt vad han rådde med och håll på sedan. Och alla kyrkor så hjälper de där varje på dem. Men Frälsningsarmén har ju gått ut mer för dem som har varit förfallna och kunna hjälpa dem lite mer och mindre. Ja.
Så till exempel i Jämstad nu vi ser här, de lutherska prästerna, eller de som var med i lutherska kyrkan, tog de sig av om det låg fyllhundar nere i stan till exempel? Frälsningsarmén tog
Jag ska
sig...
säga det. Jag vill inte dra några varningar om någon kyrka, för alla är goda. Men kyrkan har haft en väldigt dum idé när det har gällt det. Jag har inte hört det så mycket nu på sista tiden som förr. När det kom en luffare till pastorns dag så sa han nej, gå till Frälsningsarmén.
Du sa det?
Ja. Och nu är det rätt för Frälsningsarmén, för nu har de medel. Men det var en tid i livet när vi inte hade några medel där. För vi var så fattiga vi kunde vara. När vi öppnade våran somkitsen här 1930 eller 32, vilket det var 30, så var det bara när vi öppnade det överste Gustav Johansson var ledare då, var officer här den. Ja. Och han säger till mig, Karlsson, vad ska jag göra, sa han. Jag kan inte som betala priset på restauranterna och skicka luffare dit nu. Jag har inga pengar här. Och jag heter och säger nej. Ja, sa han, ja. Då får vi öppna en sopkitchen. Ja, men snälla du, vem ska vi få till koka soppan? Jo, sa jag, det är en. Han bor i nästa hus här som heter Liv. Och han är en god kock. Och så säger han, men jag har inte sån 5 cent så han ska köpa kött. Väl, sa jag, det ska jag se till. Så jag gick ner till en kötthandlare som heter Sven Svensson. Och han var för smålänning, jag kände den väl, hade stort affär. Då säger han, Kalle, sa han, jag ska ta dem för det. Jag ska ge er kött för en hel vecka, sa han. Och nästa fredag kväll så har mithandlarnas junior möte. Och då ska jag lägga fram för dem. Så de decidade att de ska ge armén. Varje mitman ger min mit för en vecka, för sopmit, det var inte så dyrt med sopmit. Så det var det började. Men jag sa att advertisat inte i tidningen, sa jag till Johansson, utan lät det komma. Vi hade 3 den första dagen och sen vi hållde på i 3 år, men vi hade det mesta 180 om dagen för de sista åren.
Och det var ingen annan som hade öppnat kyrkan på det viset?
Nej. Inte någon.
Inte någon.
Vi bara, ja. Och, men då, alla var utan arbete, så var många som kom ner och hjälpte, så vi behövde inte betala någon avlöning. Jag spände hela min tid där nere. Ja. Vad jag har fått pengar.
Och du hade ingenting?
Vad jag har fått pengar att leva på, det vet jag inte, men jag har nog än. Ja. Ja.
Har du inte tänkt på många gånger, du kunde ju varit lika järv som många andra affärsmän och... Fått många tusentals dollar på en bankbok.
Väl, mitt business...
Du har klarat det i alla fall.
Mitt business det var så. Nu när jag åker här på gatorna. Och så då kan jag se hela mitt business. Och vet du vad jag säger? Hårt arbete men inga pengar.
Du vet vad som finns under husen här.
Ja, ja, det var bara hårt arbete, men det var inga pengar i för mig.
Många skyfflar med jord och sten.
Jo, jag köpte det. Det, ja. Det, och så det, det, man hade otur ibland, hästarna dog ett som annat. Ja.
Det var nog inte roligt.
Ja.
Men du var ung och stark då.
Jag var ung och stark.
Du måste ha varit stark byggd. Jag ser på kortet här att du är, du är den kraftigaste gänget.
Ja, så det är det. Men jag fick göra det hårdaste arbetet, för när det var redigt blött så ville det inte gå i cellaren om det var vatten och det, utan då fick jag hålla mig klima i det.
Ja, hur fick du ur vatten? Hade du pumpat då eller och pumpa ur eller?
Väl, om det var så så pumpade vi ut det, men ibland så kunde det bara bli så mö så det var otrevligt att arbeta. Mm.
Mm. Och när du la de grundarna nu, la du avlopp runt om då eller?
Vi fick lägga footing först, vet du.
Sen footing,
ja. Ja, sen började vi cribbing, you know, på 8 fot hög och 7, vilket de ville ha.
Men la du filtagget som man säger runt om?
Oj, kött eller? Men jag menar, de som ville ha ville inte ha för en del var dumma och också inte ville ha. Jag hade en erfarenhet hos min egen son. 1951.
Så är det värre?
Så sa jag till min son, för jag gick till Sverige, att nu innan ni lägger ner, öser tillbaka jorden i...
Och han var med och hjälpte dig då?
Han var liten då, men det var sedan. Då var han sälsman när han byggde sitt egna hus.
Och på så vis?
Ja. Så lägger ni tiles eller piper runt, som tar kär av vattnet. Men då kommer han svärfa och han är rätt så förmögen och är mycket... mycket rädd om slantarna, så han sa det behövdes inte. Så när jag tänker tillbaka så var det inga tallslagda och de hade källan halv av vatten. De kunde ju inte knappast när det var regn kasta ner lite kläder. Lade ju inga talls när jag sa om Jansson sa om i Sverige sa inte behövs, ja det har du. Och de håller på, jag sa jag skulle inte hjälpa er, sa jag, men jag får alla dem göra, sa han, alltså det är min egen son, sa jag. Men ring efter en erhammare, sa jag. Så får vi bräcka upp insidan, du vet, vid källan. Så vi brädde upp en fot wide och så en 8-10 tum ner. Och så la vi tiles där och så fick ett utlopp. Sen hade jag nog lagt dem tilesna. Som jag sa så hade jag aldrig haft några besvär. Nu kostar den dubbelt så mycket. Ja.
Så det var en generation senare som inte tog...
Det, ja, så. Ja.
Så utav alla dessa 319 grundar som du har lagt nu, har du haft några vatten i källaren där?
Och det är ju många som är vatten i källaren och dagar som inte...
Lämnar du livstidsgaranti på dem eller?
Nej då, vi gör alla några ansvar för vatten.
Det går inte?
Ja. Utan, men vi lägger så där det var utlopp i dem ifall det skulle bli vatten.
Ja. Hade det varit lätt att få utlopp för husgrunden?
Ja, så, för vi kunde connectas med suren.
Ja, för att här på Swede Hill till exempel, det lutar ju neråt överallt.
Jo, ja.
Så det är inga svårigheter?
Det är inga svårigheter. Ja, det kvittar hur det regnar helt. Jag kan få vatten i källan, men det rinner rätt ut, för jag har piper som går rätt ut.
Ja.
Men det har inte jag lagt ner, för jag har inte gjort något, för det var när jag buckade här.
Men det kan fuskas.
Åh, suttade det, ja. Nå, jag har rätt
så... 70 år i Frälsningsarmén, det var många år. Din maka, var hon också intresserad?
Hon var tillsinserad i Frälsningsarmén också. Hon var soldat när jag började sällskapa med henne. Ja, ja. Ja.
Så hon har också kommit i... kommit i det arbetet, ja.
Ja.
Hur... vad blir utvecklingen, tror du, för kyrkorna i fortsättningen? Du hade ju ett brinnande intresse. Finns det fortfarande en yngre generation som har likadant? Kan du se lika starkt intresse?
Väl...
som växer upp. Dina barn till exempel nu, är de intresserade av religion och...
De tillhör kyrkan, men...
Frälsningsarmén?
Ja, par tillhör Frälsningsarmén, en del tillhör Sionkyrkan.
Ja.
Ja. Men snälla barn. Skötsamma på alla möjliga vis, så jag skulle kunna skräppa från nu och till morgon bitti med dem. Men ungdomen, den vägen jag ser det, de får inte samma idéer om religionen som vad vi har. Förstår du vad jag menar?
Ja.
För om det ska bli någonting i religionen så måste det bli jättefrälsning. Och inte bara munvatten. För det går inte. Det är inte starkt nog. Ja. Mm.
Det är bara ytligt då, tror du?
Ja, det är väl Det är inte ytligt heller, men jag menar deras allt vad vi gjorde när vi var yngre och vi gjorde, så försökte vi att driva religionen så god som den kunde vara och arbeta så hårt vi kunde. Men det ligger inte i nu. Så länge som den är som är från så är det med, men är det som blir hårdare då sederar det.
Men det börjar ta emot?
Ja. Mm.
Så men, din pojke nu, han gifte sig med en svensk flicka eller svenskättad?
Ja, svenskättlinge.
Alltså?
Ja.
Och din dotter gifte hon sig med en...
Och min dotter gifte med en svensk. Hans föräldrar, de var de första svenskättlingar. Inte föräldrar, utan hans föräldrar var de första svenskättlingar i Jämstad. Ja.
Så?
Ja, det var inga svenskar, men de började. De köpte en gammal koba och så hade de några potater med så började planta och börja den vägen.
Ja. Och var kom de ifrån i Sverige?
Jag vet inte var de kom från i Sverige, för jag tror inte de vet det själva, den yngre generationen var de kom ifrån. Men en del av dem hade varit ute i San Francisco när de kom tillbaka här till Jämstad. Mm. Så mälkfiskare var det första svenskättlingar här i Jämstad.
Så de hade en ko med sig och...
Ja, om de köpte den här, det kan jag inte säga.
Ja, jag menar det alltså.
Ja. Men du vet att det var svårt för de stackars gamla svenskarna och invandrare här. De levde inte på lyx när de kom.
Och du såg väl en del av det när du kom 1917 eller 16 till Jämstad.
Ja.
Då såg du de här gamla pionjärerna.
Ja, absolut.
Då var i livet här då.
Då var det i livet, du vet. Ja. De var gamla då.
Hur var de som människor? De var vänliga och
vänliga
och
som de kunde vara. Och de var vänliga för vi på Frensamen har nu gör de det inte så mycket. En vecka ute, skördevecka, när skördarna bärgas in och går ut och tigger och brukar sälja. Och det är nästan alla de där gamla svenska farmare och det, så har de redan lagat till sina paket som vi skulle ha när vi kom. Så det var allt färdigt när vi kom.
Och det var för att hjälpa behövande?
Och det var till att hjälpa Frälsningsarmén och hjälpa sig för att hjälpa. Ja. Det var givsamma. Ja, jag kan aldrig säga något ont om någon utan de har hjälpt.
De som hade varit där i 25-30 år, hade de sina egna hus då i regel?
De hade sina egna hus, inte de mesta, men de mesta hade. Men de var ju inte så praktiska som de är nu.
Jag förstår
på
inte.
Ja. Jag sa det i det talet som de skrev om till Sverige. Att Frälsningsarmén har varit en god hjälp till många människor. Men många människor och Jämstad stad har varit god till Frälsningsarmén också.
Ja.
Så där är vägen så vi har kunnat gå långt så fint. Ja.
Mm. För det är ju en del som har klarat sig rätt så bra på fabriker och...
Absolut, det är det visst, ja.
På business som man säger.
Det är inte alla människor, om det egentligen väl, det kan ju komma in sjukdom och nöd under sten med på det. Men alla människor, om de vill leva ordentligt och sköta sig, så finns det framgång för dem. Ja. Men det kan ju komma in sjukdom och nöd och elände.
Då är det svårt.
Då är det svårt.
Hur dina barn nu, har de lärt sig att tala svenska? För du pratar ju alldeles ypperligt.
Jag ska tala, min dotter kunde inte ett svenskt ord. Och hon gick till Sverige, hon och hennes man. Det var... Jag minns inte vilket årtal det var, men det är rätt så många år sedan. Och då stannade de hos den här som var kongressman. Än hon kommer tillbaka och talar svenska så bra som hon kunde.
Sådär, ja.
Och nu talar hon flytande svenska. Och skriver svenska. De skriver sig emellan. Min son som är i Rakgäster, han bor i Fairport där. Han talar flytande svenska.
Och det lär de sig hemma utav?
Det lär sig hemma till oss.
Så du och din fru pratar ni svenska?
Vi talade svenska jämt. Ändå så kunde hon fullkomligt engelska. Men vi använde svenskan för att barnen skulle få en... Ja.
Vi var noga med det.
Yes, sorry, ja. Nej, men min dotter, men henne barn kan ingen svenska. Och likadant min sons barn, de kan heller ingen svenska. Men den, han kan fullskamligt. Och hans hustru är född nere i Västergötland. Ja, man åker hit när hon var 18 månader gammal. Så.
Ja. Så de följer upp traditionen då?
Ja.
Är de intresserade av svenska saker och sånt? Och följer med barnbarnen?
Det,
och grannkillen?
Min son, han är så, har varit så mycket intresserad i det svenska. Så jag har aldrig sett någon har varit så mycket. Men han blev så missberäknad. Så nu så kan jag inte få någonting tillbaka. Här var en man som reste och tog Moving Picture. Ja. En svensk. Nu minns jag inte vad hans namn var. Men de skulle använda för skolor i Sverige. En han tog in på han och hans hustru för en hel vecka i sitt hem. Och han körde ner på plats och till plats i på olika platser och spände så mycket pengar på honom som han kunde. En, sen åkte han dit tillbaka till Sverige. Och då skriver min son till honom i Sverige och undrar om han kunde få filmen. En film på allt vad det hade gjort. Då skriver han tillbaka, jag kan skicka det filmen men den kostar $1,000. Och det kunde han inte smälta som hade gjort och varit med och byggt hela filten. Att det skulle kosta $1,000.
Så han blir arg då? Alltså.
Han blir arg och det går inte över.
Ja, det är klart, det var ju... Som var känt i Jamestown för långa, långa tider, och det var Chautauqua Institute. Alltså där ute på vägen. Vad hade det haft för betydelse för Jamestown? Var Jamestowns befolkningen där och fick del av allt det som gavs där? Eller var det för mycket på toppen för folket i Jamestown?
Ja, men jag menar, jag vet inte så mycket om det där, så jag kan inte tala om det så mycket.
Men det är ju 10 000 personer, det säger vi på sommaren.
Ja, så det är det.
Och det kommer från hela Amerika.
För det var... Den som egentligen började, det var... Vad det han hette som fann på elektriska?
Och Edison?
Edison, ja. Det var den första som
var
intresserad i sitt sak, va? Sägs det till mig.
Och Henry Ford var ju också där.
Och Henry, ja, alla gubbar där.
Så det var storgubbar som var där?
Ja.
Så befolkningen i själva Jamestown, de hade inte mycket att göra med den?
Nej.
Så det var en väg för sig själv?
Ja, det var en väg för sig själv, det, ja. Det, nu är det en stor massa, inte massa, en stor del av dem, som är naturliga människor, förstår man, som medelrika eller så, inte har för mycket, utan just så de...
Som har råd varit med det.
Har råd att ha.
Men det kostar pengar att ha varit med det.
Jag har en god vän som har, han heter Roger Anderson. Han rår om alla de här, vad kallar de nu, trailerhimmerna.
Ja.
Han har över 1,000 trailerhem där uppe.
Över tusen.
Som hyr det. Om det är hans alla, det vet jag inte. Men han har betalt för så många. Och jag tror han har en $500 om året för varje... Han gör sig bottenrik upp där. Ja, och han åker till Sverige ofta. Han är också hos mina släktingar i Sverige.
Så han är svenskättling?
Han är svenskättling. Hans far... Och jag är mycket goda vänner. Ja, han till och ser sig. En snäll pojk. Tänker mycket om Sverige, gör han. Så du skulle gå och se honom.
Ja, vi kan ta adressen.
Ja, vad du.
Bor han där ute då i Chautauqua?
Han bor rätt uppe där i Chautauqua. För det har det där han bor inte i, han har sitt hus länge häråt. Men han är ju den mest uppe vid det trelekämperna där. Så när du går förbi gör det sällskapen.
Så hans föräldrar kom hit åt ett Jamestown?
Hans föräldrar kom hit här.
Och han blev född här då?
Ja, hans hustru, hans mor, hon ligger på nursinghemmet i Faulkner, det lutherska nursinghemmet.
Och
hon har varit sjuk i hon vet inte vad som går an för en 12-13 år har hon legat där. Ja. Men det här är en snäll pojk. Så Han kanske så var lite intresserad i det, för han tyckte att var intresserad. Ja, ja. Så om du går där med så hälsar ni på mig, så jag har varit inne och skallade här. Han sa kanske du var intresserad.
Ja.
Ja.
Ja. De andra föreningarna nu här i Jämstaden som svenskarna har med, du har Vasa och Viking. Du, ja. Tillhör du Vasa fortfarande?
Ja, no, jag tillhör inte nu.
Inte nu. Du slutar med det?
Jag slutar det, ja.
Så det har du inte haft någon kontakt med?
Ja, jag har inte haft kontakt med dem alls, men hela min släkt har kontakt med dem. Så jag vet allting vad som går an ännu. Ja.
Och du har inte varit med i sångarna?
No.
Efter du sjöng Du gamla, du fria på Kvesavalsens melodi,
ja.
Sen blev det slut.
När det inte kunde ge mig större betyg så var det inte mycket att lukera runt. Ja. Mm.
Så du har haft dina ups and downs? Alltså.
Ja, det har det. Det ska jag tala om för.
Men du har kralat ur 319
placements
i
Jämstad. Ja, men...
Hur pratade de svenskarna när du kom hit 1916? Hur pratade de svenskarna som var här? Kunde de någon engelska egentligen?
Ja, det var många som hade varit där i 20-30 år och kunde aldrig nå engelska. För svenskan den gick här i Jämstaden.
Det var så många svenskar.